En podcast från Aftonbladet.
Välkommen till Inside Blågult. Jag har med mig Johan Flink, jag har med mig Malin Wahlberg och vi ska tala ner gårdagens mycket intressanta och ovanliga pressträff med Graham Potter. Det var en ny Graham Potter, åtminstone i landslagsmiljön. Jag säger inte det på ett negativt sätt direkt, utan det var ganska intressant att se hur han förde sig nu när han skulle prata om kritiken mot landslaget, om allt som har hänt efter förlusten. Och visst var han annorlunda?
Det var han absolut. Jag tänkte, vi kanske ska ge en liten bakgrund. Han, senaste gången vi fick sitta ner med Potter på det här viset var alltså när de samlades den 27 maj, så det är nästan en månad sedan nu. Så det är ju första gången. Sen har det varit presskonferenser kring matcher, genrepet och här på VM. Och det är ju vad det är. Det går inte att ställa följdfrågor. Det är väldigt uppstyrt och så. Så att det här var ju någonting som vi önskade direkt efter. Det hade vi gjort oavsett hur det har gått mot Nederländerna. Men det var egentligen en samlad önskan från presskåren att få en sån sittning mellan de här två matcherna. Och svaret kom ju nästan omedelbart för en gångs skull från presschef Petra Thorén att vi kör det här då som vi gjorde igår.
Ja, alltså jag ska släppa in det målen också, men om man ska liksom, om man ska bara ska sammanfatta mina intryck av hur han var då under pressträffen lite snabbt, ska jag säga att det var mer taggarna utåt än vad jag upplevde att han har varit tidigare. Mer passiv-aggressiv, mer motfrågor, samtidigt dynamisk, var rolig ibland också, ville debattera. Är jag rättvis då i den beskrivningen, Malin?
Ja, men absolut. Det var helt klart annorlunda. Jag satt och verkligen och funderade på det när PK:n drog igång. Att vad är det för stämning? Är det taggarna utåt eller vad är det som pågår här? Sen är väl det inte alltså konstigt heller efter en 5-1 förlust att det blir en annan dynamik än vad det har varit tidigare, men det var det absolut. Han fick ju lite frågor om det också, dels om hur han kände för att sitta där, och det var väl lite kluvet. Han sa väl inte att han kanske jublade när Petra Thorén frågade om de kunde göra det, men han tyckte ändå att det var okej. Okay. Och sen försökte ju Petra avrunda presskonferensen efter 42 minuter, och då sa ju han att nej, men Petra, det är okej, jag gillar det här. Så att det var ju lite också så kluvet i om han ville vara där eller inte.
Vet du vad jag kände där när han liksom sa så där till Petra Thorén då, presschefen, att nej, jag kör vidare. Det var som att jag fick intrycket att det var så här: kom an med allt ni har liksom, fortsätt ställa er frågor, jag backar inte, jag kan svara på allt. Men det som också blir svårt, det är ju att han talar ju om en kritik, han talar om saker och ting som finns mot laget. Han talar om att det kan vara orättvist ibland och sådär. Samtidigt säger han att han inte har läst någonting alls. Han har inte hört någonting alls. Så han debatterar ju typ mot en bild som han har fått, jag vet inte från vem, utifrån, från kollegor, jag vet inte, från Petra Thorén, och utifrån vad vi frågar såklart. Men blir inte det lite märkligt ibland?
Jo, det är klart. Jag tror att han briefas ganska mycket av Petra Thorén. Och sen vet vi ju inte liksom vad hon då väljer ut. Men man fick ju känslan att han hade bilden av att han hade blivit kritiserad också. På ett sätt som han inte har blivit egentligen. Det har ju varit ganska mycket mot spelarna. Sen sa han ju också, det var ju liksom ett, han ville ju skydda spelarna, att lägg skulden på mig istället. Och det var ju tydligt med Isak Hien till exempel, som väl den som varit mest kritiserad. Att han sa ju att han älskar Isak Hien och ja, typ inte så länge han är förbundskapten så kommer Hien att spela, det vill han väl inte lova, men i varje fall nu här under VM kändes det ju som att Hien är given.
Jag tänkte gå in på lite mer med den här Hien, men också bara liksom, är det analysen vi har, att han, delvis analysen då, att han i ett sätt att liksom samla laget mot yttre attacker vill visa en enad front liksom, och kanske visa också att det finns en inte en fiende för det att ta i, men en motståndare i presskåren lite liksom, eller alltså ta i för mycket då eller?
Ja, men han var ju ändå tydlig med att han inte ville att det skulle bli, det sa han ju, alltså, ni får gärna tycka att jag är inkompetent, sa han väl några gånger och så här.
Typ
men
sex
han,
gånger.
Ja, men han sa ju också att jag kommer, jag ser inte så att det är liksom jag mot er, och så kommer jag aldrig se det heller. Utan han var ju också tydlig med att han respekterar vårt jobb, han förstår det. Det var ju mycket sånt också, men också pratade om liksom, mycket om medieklimatet, hur det är. Man är aldrig så bra som när man tror att man är som bäst, man är aldrig så dålig som när man tror att man är sämst. Och, ja, men mycket så att det är så svart eller vitt, och antingen extremt bra eller extremt dåligt. Och, så jag vet inte om han är just så att han ville, det tror jag inte han ville skapa vi mot ni, men han ville ju verkligen skydda spelarna, för det återkommer ju också till flera gånger.
Vi har ju ändå här skrivit om presskonferensen, gått igenom lite grann vad han sa egentligen, så är ju ändå, det är ju väldigt svepande, generaliserande kring, alltså om man ska säga kritik mot media, eller man ska säga, alltså inte en enda gång. Jag vet inte hur hienfrågan var. Den kanske han har fått, eller fått höra eller fått veta att hien har varit kraftigt kritiserad. För det var ju tydligt stöd till honom. Men annars är det, han går ju inte in på några detaljer. Alltså, om det nu är så, vilket jag tror inte att han läser, men jag tror han blir briefad. Så kan man ju se det där också under presskonferensen. För det är inte en enda gång, om det skulle vara så att han har läst, så är det inte en enda gång han försäger sig då att... Det är ju inga detaljer om kritiken eller vad som har skrivits.
Nej, och han säger ju tvärtom flera gånger att han inte vill läsa, för att han inte vill att det ska påverka dialogen med journalister. Men det var ju känslan ju längre presskonferensen led att han har ju uppenbarligen tagit del av kritiken. Sen fick jag ju den raka frågan, och då sa jag att nej, jag läser ingenting. Men på något sätt har han ju såklart tagit del av den, även om han inte har läst den själv.
Men det är klart att jag reagerar ju ändå lite när han typ för fjärde gången säger ni kan tycka att jag är inkompetent. Men för fan Graham, det är ingen som har uttryckt någonting i den riktningen överhuvudtaget. Tvärtom så är väl hans stöd både bland befolkningen och i, ska vi säga, den samlade presskåren oerhört starkt, upplever jag i alla fall.
Ja, men så är det. Ska vi bara ta Boman, du är ju för ödmjuk för att ta upp det själv kanske. Men du vill ju ställa en fråga om han tycker, jag visste ju vad din fråga var ju, även om han avbröt dig, så var ju tanken att om han tycker att Lukas Bergvall och Anthony Elanga, som båda har gjort starka inhopp då, att om han tycker att de är bättre som inhoppare än startspelare, och då avbröt han ju dig, du kom ju inte så långt, du kom ju, jag vill prata om Lukas Bergvall och Anthony Elanga, och då avbröt han, säger jag, och frågar om inte Besford Zeneli, som kom in mot Nederländerna, också varit bra. Och då svarar du, jo, men nu gäller det de här två spelarna. Och då svarar Potter, för att du gillar dem mer. Nej, svarar du. Jo, så är det, säger han. Nej, det är det inte. Du står ju på det jäkligt bra där. Det är inte alltid så lätt i hugget att göra det ju. Och sen då så låter han ju dig äntligen ställa frågan, och så får du svara på den. Och då svarar han ju på, eller han svarar på frågan. Men då passar än en gång på att lyfta Zenelis inhopp mot Nederländerna.
Ja, nej, men det är ju intressant. Och det får man ju betona att det är ju kul när det blir lite tjabb på det sättet. Och det är ju roligt när han biter ifrån och så. Även fall det såklart är bättre om man får förklara vad man menar innan han gör det sådär. Så att jag, det är ju det. Det är ju den här blandningen som journalist, tycker man. Det är ju lite kul med den här sidan av honom också, som är lite mer offensiv och sådär. För annars är han ju... Han kan vara väldigt vattenkammad ibland, liksom. Väldigt generös och trevlig, men med ganska lite innehåll ibland i svaren. Den här gången när han var lite mer uppeldad, så var det ju ofta lite mer innehåll också i det han sa, och inte bara trevliga formuleringar sådär. Kände jag i alla fall. Men det här kanske jag också och psykologiserar för mycket, men Potter har ju varit med i svensk fotboll väldigt länge. Men vi följde honom väldigt nära i Östersund när han var där i många år. Och det är klart, det gick ju jävligt bra då i majoriteten av tiden, så han hade inga skäl till att kanske vara på dåligt humör eller så. För det upplevde jag aldrig att han var. Men jag tror att senare tiden nu i Chelsea och West Ham, alltså när han misslyckades och fick sparken tidigt av såklart två stycken ganska inkompetenta klubbar och sådär. Men jag tror att det brände honom lite. Jag tror att det har gjort att hans tålamod är lite mindre ändå. Jag tror att det kan göra att han har lite mer taggande utåt i perioder mot journalister och sådär. Jag tror faktiskt att för jag upplever att det är lite skillnad på honom i alla fall från hur han var för 7-8 år sedan jämfört med hur han är nu.
Det var ju lite där när han fick frågan om han funderade på att göra några ändringar i startelvan till matchen mot Japan. Och det blev ju först ett långt svar där han liksom kom fram till, ja men man kan ju frestas och tycka att man ska göra, eller att vi då, att det måste ske förändringar när man har förlorat med 5-1. Och så som han sa, kanske ni tycker att en viss spelare är bättre efter att ni har gjort er analys. Men hur många av er har egentligen sett om matchen mot Nederländerna, frågan? Har någon av er sett om den, så blir det ju tyst i lokalen och sådär. Precis, jag tolkar det som ett nej. Och då tycker han ju att det är liksom, det är för klent underlag att tycka att spelare ska petas, tycker ju han då. För han då säger han så, ändå kommer ni ha en åsikt om vilka förändringar som måste göras efter att ha sett matchen en enda gång.
Han sa väl att man bara har sett 30% då, om man bara har sett
matchen. När man ser en match en gång ser man kanske 30% av allt som faktiskt händer. Och så menar han, så ser världen ut idag, och när man förlorar finns det alltid argument för att förändra och sådär. Men det var lite sådana mothugg eller motfrågor.
Jag kände också det läget, liksom, vem ska liksom räcka upp handen och säga, jag har sett om matchen ganska mycket, som att, liksom, att man står upp för läraren liksom, när han förhör en. Liksom. Det hade bara varit pinsamt om någon gjorde det. Så att, och jag tycker man kan få ha åsikt om ett lag och en match efter att ha sett en match en gång också, faktiskt. Alldeles oavsett. Men det du tog upp, Flink, var ju intressant, det här med Isak Hien. Malin, det var hans stöd för Isak Hien, det var något att bita i då?
Ja, det var ett rejält statement. Frågan var väl någonting med hur han såg på att Hien hade fått mycket kritik. Och då sa han ju att ja, men så länge jag är här så kommer han spela. Så det var ju inget snack om den saken, så han dödade ju alla spekulationer om att det skulle vara något byte på gång där. Det var väldigt, väldigt starkt stöd. Det var väl det mest konkreta han liksom sa under hela pressträffen.
Ja, och sen var ju Flink då jävligt smart, som du ofta är, Flink. Vi ger dig mycket beröm. Jo, vi ger dig mycket beröm. Och då sa ju,
apropå med all rätt.
Ja, precis. Ta nu berömmet. Och apropå det så sa ju du det, ja men du, ditt stöd för Hien är ju väldigt starkt och du säger att han kommer spela oavsett. Och då frågade du, han så på Kristoffer Nordfeldt då, vår första målvakt. Och kände du att hans stöd var lika ramstarkt för Nordfeldt som det hade varit för Hien?
Nej. nej, det var ju, nej, men det blev väl ganska tydligt. Han svarade ju inte riktigt på frågan. Därför vi vet, Nordfeldt har ju inte gjort några stora misstag, men heller inte gjort några stora räddningar, egentligen knappt några räddningar. Så att frågan var befogad, och jag tänkte också att här har han ju chansen att han kom in direkt på, ja men bara för jag sa det om Hien så kan ni fråga om varje spelare eller varje position. Och det kan man göra, men det är självklart. Det är som att vi har ju tyckt även inför VM att alltså målvaktsposten är speciell, att man oftast utser man ju en första målvakt och så vidare. Men han verkar ju liksom, han har ju inte liksom velat måla in sig ett hörn heller. Det är väl fine, men det betyder ju, han hade, nu mumlar jag här, men han hade ju chansen att ge tydligt förtroende till Nordfeldt. Om han hade haft det så hade han väl gjort det. Det är väl inget, vad då skulle Widell Zetterström och Victor Johansson bli lite mindre taggade på träningen om han hade sagt det? Det är väl samma sak för Hjalmar Ekdal, och så okej, det finns flera mittbacksplatser.
Nej, men om man stängde dörren för spekulation med Hien så öppnade han ju den för Nordfeldt ändå, även om jag kanske inte tror att han kommer byta. Men ja, alltså som sagt, om man inte tänkte tanken hade han ju bara kunnat säga samma sak där.
Vidöppen dörr för målvaktsbyte skulle jag säga att det är nu. Jag håller med dig, Malin, att jag har inte tänkt tanken på att han skulle byta målvakt tidigare. Men nu går det länge inte att utesluta att det blir ett målvaktsbyte. Jag tycker nog inte att han ska göra det. Men det är ju absolut uppe för diskussion nu, 100%.
Ja, för jag ställde ju den följdfrågan sen. Har du funderat på att byta? Och då svarade han att om jag hade gjort det hade jag inte sagt det.
Stödet för Nordfeldt var inte lika svagt som Kim Källströms stöd för Daniel Bäckström. Men det var ju inte heller jättemånga nivåer över det.
Nej, det tangerade det.
Det fanns ju många andra grejer. Det finns mycket att ta upp. Jag reagerade på hans tokhyllning av Japan. Vilket är rimligt på många sätt. Vi kommer gå in mer på det närmare matchen. Men Japan har ju ett fantastiskt facit mot europeiska lag. Framförallt europeiska storlag. Slagit Tyskland, England, Spanien. Var jättebra senaste VM. Har slagit Brasilien också sedan dess.
Och han tryckte ju jättemycket på att ja, Japan är ett fantastiskt fotbollslag. De har haft samma förbundskapten i 8 år och verkligen då fått jobba ihop sig. De har ett färdigt system, alla vet vad de ska göra. Det spelar ingen roll om de kommer rotera mycket i elvan för att grundspelet är så tydligt. Liksom. Jag fick känslan av att han ville förbereda svenska folket på en eventuell förlust liksom, och förekomma eventuell kritik också, eller för stor kritik om det blir en förlust. Känner någon av er likadant?
Ja.
Det är ingen öppen fråga direkt.
Han har ju det finns ju ingen anledning för honom att inte lyfta Japan i det här läget. Alltså med rätta också. Alltså man har ju, vi har ju suttit med förbundskapten och som när Sverige ska möta Luxemburg eller Liechtenstein eller så här va, och både förbundskapten och spion och man tror att det ska vara en topp 10 rankad nation, så att här Japan är ju första exempel på att de är, eller de har ju visat i VM hur att de är bra, så att det är ju med all rätta.
Sen var det ju som vanligt ganska eller väldigt luddigt vad gäller ny start, alltså många byten i startelvan ifall han kommer skifta mycket till matchen. Det var luddigt kring om man ska gå över till en fyrbackslinje då på heltid efter skiftet efter skiftet i den första halvleken mot Nederländerna. Men det är ju också det, han tycker väl att det är, som många tränare tycker han väl att det är en förenklad och fördummad diskussion när man pratar om fyrbackslinje eller formation eller så. Och det finns en poäng i det, vi pratade om det i podden också, att det var inte tydligt fyrbackslinje hela tiden efter den där första vätskepausen, utan i perioden så var Bernhardsson nere som wingback och då blev Lagerbäcken mittback igen. Så man förstår ju vad han menar, och han tryckte väldigt hårt på att det handlar om vad kollektivet gör tillsammans. Men om ni ska tolka allting han sa, tror ni att det kommer bli liksom fler än 2 byten i startelvan då?
Jag vet inte om liksom, utifrån vad han sa att jag skulle säga det, men jag tror inte att det blir 2 byten är kanske vad jag tror. Så många fler tror jag inte.
Ja, jag håller med, jag ska säga tycker 2 också. Alltså, man kan tycka att det är fler spelare som skulle få chansen, och för det är fler spelare som inte har gjort så bra. Men om man ändå låtsas vara lite förbundskapten, så fattar man ju också att du kan inte ändra. En svensk förbundskapten eller i Sverige, vi ändrar inte på det viset från ena matchen till den andra mitt under en turnering. Alltså här 4-5. Så jag tycker det låter både rimligt och jag tror. Och tycker 2 också. Inte färre heller.
Nej, precis. Men jag tror ju som sagt, som jag varit inne på tidigare, att jag tror att han egentligen vill ha både Bergvall och Elanga som inhoppare. Men att nu har tyvärr startspelarna varit för dåliga för det. Men jag tror inte att han byter in båda 2. Jag tror att han tar in Bergvall från start istället för Nygren. Men att Elanga får fortsätta vara den här supersubben som kom in faktiskt. Sen vet jag liksom inte.
Är det Lagerbjälke då eller som?
Nej, jag tror han behåller alla 3 mittbackarna som det.
Karlström.
Ja, möjligen Karlström då som kan gå ut faktiskt.
Men samtidigt eller Svanberg.
Ja, Seneli måste man ju tolka som längre fram nu eftersom nu var det i och för sig så att de jagade mål, och då är det rimligare att byta in Seneli.
Skulle han göra 2 byten på mittfältet då?
Nej, om ni håller kniven mot halsen, pistolen mot huvudet, då säger jag 1 byte bara. Bergvall mot Nygren. Jag är inte säker på att det blir mer än så.
Nej.
Vad tror du, Flink?
Nej, jag vet inte. Jag tänker på Hien, det var ju så tydligt också, bara tillbaka till det ändå, för att vi gick till VM utan Hien. Han spelade första halvtimmen mot Ukraina och sen så skadade han sig, och sen så gick vi dit. Och sen var han väl okej mot Grekland. Han har haft väldigt många dåliga matcher i landslaget under Tomasson också, vilket är, så han blev ju synnerligen ett offer för Tomassons vansinniga defensiva tankar med att stå högt och så. Men, och så nu de här matcherna här, Tunisien, det var inte så mycket mot sådana här. Ja, men okej, okay, han har ju sagt att, för han har ju målat in sig ett hörn med Hien också, gjort honom till vicekapten, central mittback. Han kan ju inte plocka bort honom. Det vet jag att han inte ska heller. Jag ville bara ändå ha in det en gång till. Vissa har investerat väldigt mycket. Han har satsat på vissa hästar.
Jo, absolut. Han har ju byggt hela försvarsspelet kring att Isak Hien är väldigt bra som den centrala mittbacken av 3 mittbackar i sitt klubblag. Och hoppats att det ska bli lika bra för Sverige då. Sen är det ju det att de spelar ju inte exakt som Atalanta gör Sverige. Och
han tryckte väl också lite på det där som att ja, när man tittar på målen då ser man att hien är närmast liksom när motståndarna gör mål, men det är en massa andra misstag längs vägen och sådär. Och det var ju Lars Lagerbäck inne när man pratade med honom att de täcker inte upp för varandra liksom. När hien stöter så är det ingen som faller in bakom honom och hjälper till och sådär. Och det var väl också Potte inne lite på sådär också. Så att nej, men hien kommer få fortsätta. Allt annat vore ju absurt om han skulle peta honom efter det där. Ja, efter den där kärleksbombningen av honom. Innan vi går vidare, var det något annat pekon som ni... Har vi tagit upp det mesta eller något annat ni känner att ni vill ta upp?
Nej, jag tror inte det. Det var en lång PK. Den landade väl på 53 minuter. Så att det var ju väldigt generöst med tid. Och även om det då var en annan Potter, så var det ju också en... Alltså han skämtade ju också, ja. Och svarade länge. Och så det var ju ingen liksom... jättetvär person som satt där och liksom, det måste vi också vara tydliga med.
Ja, det var ju ingen dålig stämning på något vis. Nej. Heller i lokalen, alltså herregud, Lagerbäck har väl varit tråkigare i alla sina presskonferenser gjorde under 10 år, men bara, alltså varit mer, vad ska man säga, fientlig eller avståndstagande mot media på sina presskonferenser i alla år än vad Potter var idag.
Han var ju mer offensiv än aggressiv eller bitter liksom. Offensiv tycker jag är rätt att beskriva honom som snarare än det andra. Och rolig liksom. Vi ställde frågor om att Zlatan var en av få som då gav stöd till landslaget efter den här förlusten. De flesta andra har ju varit väldigt kritiska. Zlatan sa att det var en bra insats. Och då skenade han ju upp och så vidare. Berömde ju Zlatan väldigt mycket också som expert. Verkar vara en ganska stark relation mellan de två.
Ja, men de har ju pratat innan också. Det berättade han ju inför VM att han hade hört av sig till Zlatan. Och han verkar ju verkligen gilla honom. Och ja, med tanke på att Zlatan inte varit minsta kritisk egentligen efter Sveriges insats, så har väl det varit smart av Potter att bygga en liten relation där.
Tror du det var medvetet?
Ja, det tror jag. Verkligen. Om man sen fick... ja, för fan. Att hålla sig väl med Zlatan, det fick väl gärna Andersson lära sig den hårda vägen med ett annat.
Ja, det var ju en rejäl hyllning. Det var ju så, han har allt. Han är legend. Han kan spelet. Han är snygg också. Det var liksom... Det var nästan den större hyllningen till Hien faktiskt.
Ja, smart att göra det såklart när han ska vara expert i amerikansk tv också, och Zlatan kommer att citeras varje dag. Nej, det är ju well played.
Men Zlatan hade han ju sett eller lyssnat på som expert, Potter, så han ju. Mm. Men det är väl kanske enkelt, det är ju Fox de sitter och tittar på här kanske. Han kör kanske inte VPN och svenska...
Alla kör inte, alla vill inte ha svenska kommentatorer som du och Karlström, Flink.
Nej. Men jag tänkte bara på det med om det var helt Potters eget initiativ att ringa Zlatan här när han tog över, eller när det var, eller om han fick tips av från med någon inom förbundet.
Janne då, eller?
Ja, de har ju inte pratat än, va?
Potter och Janne, nej. Ja, det har vi inte kollat med. Men...
De hade väl mästrat lite ändå, men inte träffats.
Ja, sant.
Jag tänkte om Thomasson fick samma tips. Eller det hörde vi ju aldrig någonting om. Jag vet inte om vi frågade heller.
Men det var ju också lite... Det var ju lite... Ja, det var absolut inte någon dramatik, men det var ju lite turbulens i presskåren också på den här. Vi är ju typ mellan, vad ska vi säga, 25 och 35 journalister som är där ofta och bevakar Sverige, journalister och fotografer. Och visst var det blev liksom lite turbulens med Malin, va?
Ja, men jag fick liksom smaka lite på min egen medicin. Jag gick rakt in i snälla SVT-journalisten Björn Nordlings fälla. Han känns i alla fall, utan att jag känner honom jättebra, som snällast och mjukast i liksom hela journalistkåren. Och så kom han och frågade om han fick ställa några frågor, lite vem som var roligast i landslaget och sådär. Och då får man ju ställa upp. Men sen var det också väldigt mycket frågor så, vem som var, kanske inte tråkigast, men vem som var svårast att intervjua i landslaget. Vem man inte kunde få någon rubrik ifrån. Och så var det någon fråga. Vem av oss journalister då, dels vem som ställer mest frågor på PK:n, och sen vem som var jobbigast eller som ställer till mest problem eller något sånt. Och det var ju en riktig fälla. För då och så sa han också innan, men du behöver inte svara, bara det första du tänker på. Och då fick man ju kasta Johan Kücükaslan under bussen, men det ska han ha, att han tog det väldigt bra, och som jag också sa då, att det var med kärlek. Jag gillar Johan, så han är väl den som kan ta det bäst. Men det är klart att det var Det kan ju, vi får se när SVT publicerar det här. Det kan ju absolut röra upp ännu mer känslor då, om det har delats ut lite smällar till höger och vänster.
Jag blev inte själv intervjuad där av Björn, inte du heller Per. Men nu förstod väl att det var, du var inte den enda som hade svarat Kücükaslan. Det kan vi väl avslöja.
Nej, men det var väl det enkla svaret.
Ja. Fast Laul hade inte svarat Kücükaslan.
Han går ju alltid sin egen väg. Han har svarat Lund, va?
Ja, det
tror jag. Han antydde i alla fall för Lund att han hade gått på honom i den här intervjun. Så att det skulle vara intressant att följa.
Var på Lund sa, ja men du har ju alltid pissat på mig, eller vad sa han?
Jag kommer inte ihåg exakt vad han sa, men det var väl något sånt. Det var väl med glimten i ögat lite,
ja, ja.
Antar jag. Men, ja, har vi något mer eller? Eller är vi färdiga där?
Ja, det var Messi i så fall.
Den där Messi vi hade, vi var ju faktiskt och kollade på Argentina, Österrike innan Potters PK och fick se Messis historiska mål efter att han brände den där straffen. Det var ju närmast chocktillstånd på läktaren när han slog en så dålig straff. Men det hade man ju på känn att han skulle lösa målen då, det gjorde han ju. Så det var faktiskt mäktigt.
Ja, det är ju få förunnat att se. Det var otroligt. Jag kom på en sak, Malin. Jag hörde ju det när du stod och pratade med Björn Nordlind där. Så här plötsligt så hörde jag från avstånd hur du satt och pratade om din egen spelarkarriär i Umeå och sånt. Jag tänkte, vad fan är det som pågår? Varför står min sportbladkollega i SVT och pratar om lät som en ganska bra spelarkarriär i Umeå?
Nej, men han frågade det också, vad man själv hade för bakgrund, om den var bra, och då sa jag som det var, nej det var den absolut inte, men jag spelade ju ett väldigt bra lag med den gamla alpinåkaren Maria Petterle Holmner bland annat, Camilla Nordlund också,
oj.
Journalisten, så att vi hade ett bra lag, men liksom främsta meriten att vi gick halvlångt i Gotia, men jag var absolut ingen stjärna, och det gjorde jag klart.
Jag hörde bara, det lät som en 5-6 minuters lång utläggning om jag skojar bara. Jag tycker vi säger så, va? Då tackar jag för det här och så hoppas jag att ni har det bra och så hörs vi imorgon.
Det gör vi.
Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.